Now, we want to celebrate in our way, and we can celebrate only playing, singing, making music. So we will play for you now the Chelsea Dagger.
Där var ju Chicago Symphony Orchestra, och vi gratulerar naturligtvis Chicago Blackhawks, Stanley Cup-mästarna. Det här är er mållåt. Hallå. Och fantastiskt varmt välkomna. Det är ett nytt avsnitt av NHL-podden. Det är 69:e i ordningen, och jag har hunnit gå en dryg vecka sedan NHL-säsongen tog slut. Det är sportsliga i alla fall. Och tyvärr för min del så blev det Ekeliv-effekten. Det blev skett sig totalt så fort jag började visa upp mig på den heliga marken i Tampa Bay. Det blev torsk. Och Per Bjurman fick åka tillbaka till Chicago och se Antoine Vermette och Kimmo Timonen. Jag vet inte varför jag nämnde Vermette, men Jonathan Taves och så vidare, lyfta bucklan där. Och Per Bjurman, hur är läget?
Jonathan, du måste andas emellan.
Ja, jag känner så. Men jag ska säga nu, Bjurman, du är ju...
Det är rivstart, vad håller du på med?
Ja, men jag är just det där övertänd ibland, så att jag bara glömmer bort att andas och bara pratar på. Ja.
Men du kanske ska berätta att det här är podcast. Jag är med också.
Ja, precis. Det här är NHL-podden. Avsnitt 69 med Per Bjurman i Las Vegas. Hur är läget?
Ja, jag blev så yr av din inledning nu, så jag vet inte vad jag ska säga. Men hej!
Ja, det räcker bra så. Du, jag tror, och hela poddens vägnar får vi säga grattis i efterskott. För du har nyss uppvaken efter att ha fyllt år i Las Vegas.
Precis. Jag är väl inte i min allra bästa form just nu. Vi väckte av en ivrig tonåring från Örby som ja, bara kör igång på det här sättet.
Ja, det var den här alarmväckarklockan på högsta volym ungefär. Bara ja, sätter igång direkt. Ja, men vi har ju en del att snacka om idag. Det är en intensiv NHL-vecka framför oss. Vi har fått pusta ut lite i en vecka efter att finalen tog slut. Vi kanske börjar där då. För att vi har inte hunnit talas vid på allvar sen Chicago avgjorde skiten.
Nej, precis. Mm. Och vi får bara höra också hur det är med dig då. Du åkte som sagt dit. Vi sågs ju som hastigast. Och sen åkte du hem igen. Och du fick se en match, och du fick se Tampa i ett mål. Jag antar att jetlagen har varit ganska brutal.
Ja, det har den varit. Men det är klart, det var ruskigt tungt. Det var ju faktiskt det. Men jag får ändå göra en shoutout till podden här, för att jag hade ju otrolig tur. En svenske, Sami Terho, som har säsongskort och jobbar där borta i Tampa Bay. Han fixade ju biljett åt mig, och han var ju otroligt, jag fick ju slagga där till och med. Och Tampa Bay 30 grader, lite golfrunder och sådär. Jag återhämtade mig någorlunda hyfsat, även om jag var mentalt förstörd, trots allt.
Ja, jag är en mycket trevlig man.
Precis, jag måste ändå säga stort tack där. Trots att jag glömde att köpa med mig två Marabou nötchoklad som jag hade lovat i utbytet. Ja. Otroligt svagt. Men vad säger vi om Game 6 då? För den blev ju avgörande. Chicago vann hemmaborgen för första gången sedan 1938.
Ja.
Du var ju på plats.
Ja, alltså jag... Chicago gjorde som Chicago brukar göra. Så de var som allra bäst i de två sista matcherna. De blev bara bättre och bättre medan Tampa tog slut, kändes det som. Oh. Påminner väldigt mycket om Anaheim-serien. Då var det också snack om att nu är det kört. Nu kommer Anaheim att vinna det här. Oh. Men man vinner inte mot Chicago.
Nej. Och det märks att de har en otrolig erfarenhet. Alltså. För det är frustrerande för ett lag som möter dem. Alltså, som verkligen har sympatierna på den sidan som jag i Tampa Baseball. Jag kan säkert, Anaheim fans kan identifiera sig med det, och Nashville och Minnesota också. I alla fall, kanske inte minst just när Anaheim och Tampa ser den här finalen. Att, jag tycker nödvändigtvis inte att Chicago går liksom all out 110% attack och liksom bara forsar fram hela tiden. Utan de är ju väldigt kontrollerande i sitt spel. Och på så vis nästan frustrerande att möta ibland. För det känns som att man har en chans. Liksom. Man är nödvändigtvis inte på helspänn i 60 minuter och känner att oj vad nervös det är att möta Chicago. Utan jag tyckte Tampa i stora delar av den här serien hade mycket att säga till om. Och liksom, försökte verkligen föra spelet i många perioder. Mm. Men trots det så är det ju Chicago, känns det som att de har en liksom nästan overklig kontroll på saker och händelser. Liksom. Och det blev ju väldigt tydligt i de två sista matcherna när visst, Tampa hade sina chanser. Stamkos hade skott i ribban och han missade ett friläge, och hade Tampa gjort första målet i de här två sista matcherna, vilket inte var fallet, då hade det kunnat se annorlunda ut. Men Chicago känns så, framförallt om Chicago får göra första målet, om de får diktera villkoren därefter så att säga, så är det riktigt jobbigt att möta, riktigt frustrerande faktiskt.
Om det, ja. Alla förlorare sitter alltid med sina om.
Ja.
Det gjorde Rangers mot Kings förra året och Boston året dessförinnan mot just Chicago. Om. Det är inga tillfälligheter att det alltid blir de här lagens fördel.
Nej.
De har ju också en... alltså man skulle kunna tro att de har nu då vunnit tre gånger på tre säsonger och därmed fullbordar den här erans första lilla dynasti, vilket ju inte ska vara möjligt, men det har de gjort.
Ja.
Och att de, när man har vunnit så mycket, att man kanske skulle tappa lite hunger och att ett lag som Tampa skulle vara mer, men alltså, man har ju förstått det här att vinna Stanley Cup, det är som heroin för dem, de blir beroende av det.
Ja.
Det är så fruktansvärt underbart, så man måste få vara med om det igen. Jag tror det är så. Man är ännu mer hungrig om man redan har vunnit en gång, för man vet hur fantastiskt det är.
Ja, det där tycker jag, där sätter du fingret på någonting, för att det där tycker jag påvisades även på isen efteråt när de blev intervjuade direkt efteråt, och kanske till exempel när Rocky Wirtz blev intervjuad, den här succé eftertränaren till sin farsa, det är ju han som har en stor del vänt på skutan, ägaren till Chicago, som han snackar också om att det här, att visst, han får direkt frågor om nu måste de ju återigen bygga om laget lite grann, för att de kommer inte kunna behålla samma trupp under lönetaket. Men att de är inte klara än. De är inte nöjda liksom, utan vi går för en fjärde titel eller redan nästa säsong.
Ja.
De bara brinner för det. Jonathan Toews sa det redan efter 2010-titeln. Att liksom, det här var ju så sjukt kul, så att han var redan fokuserad på nästa säsong redan efter sin första titel.
Ja.
Och det är ju ett riktigt vinnarlag. Även om det har förändrats lite sedan 2010. Det var betydligt bättre slutspelsskägg det här året. Plus, de är lite äldre. Plus att det var enormt många barn som sprang runt där på isen. Var det inte det?
Ja, det var det verkligen. Jo, det var en enorm skillnad. Men ingen skillnad alls i graden av lycka på isen. Snarare tvärtom. Det var fantastiskt att höra en sån som Hjalmarsson prata om att de här som utgör lagets ryggrad, att de är som bröder och känner en enorm kärlek till varandra och så.
Ja, det är så precis. Det är på det viset de har uttryckt sig hela bunten här. Och till och med Brad Richards, som är ny inför den här säsongen, sa ju att efter den här säsongen så är Blackhawks liksom allra djupast inne i mitt hjärta. Liksom. Ja. För att han känner sån gemenskap med hela gänget.
Ja, du ser.
Så att, det
är inte Tampa.
Jo då. Jag måste bara få nämna det. Ja.
Samtidigt är det så att jag pratar med svenskarna om det också. Alltså vi på sidan om har ingen som helst aning om vad det är de går igenom för att nå så här långt. De bestiger ju Mount Everest. Liksom. När det är som, när man är fullständigt slutkörd, finns ingenting kvar, då ska man spela av sina bästa matcher.
Ja. Ja, det är verkligen så.
Och Hjalmarsson sa ju det, det var tanken på att han skulle få en tredje titel som, när det inte fanns någon energi, när det bara gjorde ont, när allting bara var smärta, så var det tanken på den här tredje titeln som gav på något sätt energi igen, fast det egentligen inte fanns någon.
Nej. Och visst, vi som i Tampa-läget så har man ju, jag ska inte säga att man har gnällt, men man har ju haft lite ursäkter i form av, och det är inte så konstigt egentligen, alltså Tyler Johnson som spelar med en bruten vrist, eller liksom, det var väl benet mellan tummen och handleden.
Ja.
Och att Ben Bishop då hade i princip avsliten ljumske, och flera spelare som har haft brottats med skador senaste månaden. André Palat till exempel, men det är ju alltså, visst, och det är klart att det påverkar att en sån som Tyler Johnson som var så otroligt het fram till finalserien, att han liksom knappt kan skjuta då när det väl är dags för final och de allra viktigaste matcherna. Men självklart hade ju, jag menar, Chicago väldigt många skador säkert som de har brottats med. Jag menar, Johnny Oduya spelade ju trots att han var skadad. Ja. Niklas Hjalmarsson var ju, vi såg ju Anaheim-serien hur han pustade ut efter alla tacklingar där och nästan såg ut att kräkas i båset liksom. Men ändå så lyfte han sig ytterligare ett snäpp till finalserien. Så att det här drabbar ju alla lag.
3,5 back i princip. Ja. Sista tre matcherna. Så att ja, alltså det finns inga lag som spelar final där inte alla har ont överallt.
Nej.
Men det är klart att det där betydde en del för Tampa, men jag tycker att det var ett betydligt större problem för dem nu var att John Cooper inte kunde coacha på slutet.
Nej. Precis, vi var ju inne lite på det efter Game 5 där, att, och det blev ju lika tydligt i Game 6 att Joel Quenneville, alltså, han vann ju coachmatchen och har stor del i att Blackhawks vann den här serien. Jo.
Ja.
Med tanke på att hur han liksom, han stod där med Kitchen också, BVC, alltså i backcoachen, alltså hur de matchade i laget. Och det var lite kul faktiskt i Game 6 där också, hur märktes hur Patrick Kane i andra perioden, för att han berömde ju Hedman jättemycket efter finalsen, så att han frustrerade honom enormt mycket, att han började prata med sig själv högt på bänket hur frustrerad han var på Hedman, ja. Patrick Kane. Och det syntes ju i statistiken också, jag tror det var i andra perioden där, när han hade flera byten som bara var 9 sekunder långa, 9, 12, 13 sekunders byten för att Quenneville kallade tillbaka så fort han var inne på isen samtidigt som Hedman. Och när han väl inte var på isen samtidigt som Hedman, då var han inblandad i Keats avgörande 1-0 mål.
Precis.
Så att, ja, alltså det var ju en matchningsduell, lite blir det ju ofrånkomligen, som ju Quenneville vann i match efter match.
Faktiskt. Ja.
Så att,
han ja, det går inte att säga något annat än att det var värdiga. Vi fick en värdig Stanley Cup-mästare igen, som vi alltid får. Ja. Men Tampa, det var ju alla överens om efteråt också. Tampa kommer tillbaka. Det är ett extremt talangfullt lag och den här erfarenheten är ju enormt nyttig för det här laget. Jag har ju tjatat om det, jag får lite samma känsla som när Pittsburgh fick stryk mot Detroit i finalen 08.
Just det.
Och kom tillbaka nästa år och vann mot samma lag 09. Och det hade de inte gjort om de inte hade fått stryk i finalen innan, tror jag.
Ja, just det. Nej, det är sant. Jag kom på ett till exempel här. Jättegammalt exempel, jag vet inte varför jag kom på det. Men det var på 80-talet där, när Islanders hade fyra raka och var den ledande dynastin i NHL. Och så stötte de på, i sin fjärde titel så stötte de på Edmonton med Wayne Gretzky i spetsen. Och lyckades brotta till sig den finalscenen och vinna på rutinen. Och så nästa år när de möttes igen så var Edmonton överlägsna. Då hade de fått samla på sig rutin.
Ja, det finns ju den gamla uttjatade historien om hur Gretzky efter sista finalen, första året där de fick stryk, han gick förbi Islanders omklädningsrum och trodde att nu sitter de väl bara och firar och dricker champagne. Men det enda han såg var att det såg ut som i MASH. Liksom, att,
vad ispåsar då?
Ispåsar, bandage, alla låg och hade ont och blev omplåstrade. Det var då han insåg vad som krävs för att vinna Stanley Cup.
Ja, exakt. Ja, precis. Då var det inte champagne och lapp och luckan direkt, utan det var precis det exakt. Det är en läropeng. Så att jag hoppas för min del, ja, så
det finns ju ett färskare exempel är just Chicago också då, ja. Som 09 spelade, åkte på en rejäl snyting av Detroit året innan de gick hela vägen. Och det behövs helt enkelt. Man behöver en sån smäll. Så det, så vidare inte Steve Eisman som har varit en surgubbe här i Las Vegas.
Så,
såvida han inte gör bort sig på något vis, så är de ju en toppkandidat för att komma tillbaka nästa år.
Precis, och vi måste prata lite om Chicagos, vad de har för vad de väntar för sommar, för det kommer byggas om det. Men Tampa vill jag bara säga att visst, de har en fantastiskt lovande framtid, men de kommer också behöva bygga om sitt lag om några år, för då kommer hela den här drösen av spelare behöva förhandla nya kontrakt. Steven Stamkos är bara ett år bort, och sen har vi Hedman som kommer kunna tjäna dubbelt så mycket nästa gång han ska förhandla, och hela tripletkedjan ska ju ha nya kontrakt inom ett par år. Men nästa år så är det bara Brendan Morrow de behöver göra sig av med. Så att,
det lär de göra
också. Jag tror André Suster är restricted free agent, så det är i princip samma lag nästa år. Plus att lönetaken nu höjdes alltså lite grann till 71,4 miljoner dollar. Så att, nästa år är verkligen det år för Tampa att gå för det. Det är i princip samma lag om ett år eller.
Men du nämnde Stamkos. Anledningen till att Iceman är sur är ju att han får mycket frågor om det. Och det är ju så att de måste resigna Stamkos i sommar. Punkt och slut. Ja. Om det där är en process som börjar dra ut på tiden, så det är ingen snack. Då är det bara att trade om. För att en sån situation med en franchise-spelare, det blir en cancer i laget om det drar ut på tiden.
Ja, det finns mängder på exempel på hur negativt det kan påverka ett lag om man har den typen av franchise-spelare som inte har, alltså som det är osäkerhet kring mitt under säsong. Det går inte.
Och de kan ju omöjligen låta honom bli free agent.
Nej, det
bara
finns
låta honom gå. Nej. Det går inte. Men frågan är ju om Steven Stamkos vill vara kvar. Det går ju, sen finalen tog slut så är det ju väldigt mycket rykten om att han inte alls tycker om John Cooper. Helt enkelt inte vill spela under honom.
Ja, jag är otroligt subjektiv här, så jag liksom vill inte ta till mig det här du säger.
Nej, men så är det. Han bara en sån sak som att han vill ju vara center. Han tycker inte om att bli utflyttad på kanten. Han sägs också vara väldigt sur på känslan av att man ska spela hela tiden för John Cooper. Man ska ha följt med ända från farmalaget för att riktigt vara en av Coopers favoriter.
Ja. Ja, han har ju satt ut lite liksom, vad ska jag säga, en lite prekär situation för Stamkos. Han har ju alltså lirat med alla forwards hela laget den här säsongen. Han har aldrig riktigt fått den stabiliteten, utan han ska förväntas alltid att ledaren kedja själv liksom, bära, och det kanske är man ska ha den typen av förväntningar på spelare. Men om man jämför med tripletkedjan som får all beröm och så här, de har ju fått hänga ihop, de har varit som en treenhet liksom. Medan Stamkos har kritiker säger att han skulle också ha gjort 55-50 mål om han hade fått spela i den kedjan liksom. Kanske, man vet, det är svårt att spekulera, men jag tycker. Och visst, man kan se på sikt att Stamkos kommer få ett kontrakt på över 10 miljoner. Det är ju ingen snack om det, förmodligen. Taves Kane-pengar. Så är det ju nya ordningen i NHL. Det äter ju upp en stor bit av lönekocken och kommer ju tvinga andra spelare att lämna på sikt. Men för mig är Stamkos ändå en marquee-spelare.
Och du måste välja då. Stamkos eller Cooper?
Ja. Nej, jag tycker de får lösa det. Ta ett kvartsamtal.
Ja, jag tror inte det är så enkelt. Ja.
In med Iceman som terapeut.
Det är det viktigaste kontraktet i karriären han ska skriva nu.
Ja, jo, det kommer vara ett 8-årskontrakt på 10,5 miljoner eller sånt där.
Ja.
Och då är det klart att han kommer ställa, alltså det kommer krävas att båda parter är liksom överens om både pengar och sportsliga liksom, roller så att säga. Att de är på samma nivå. Så det är en stökig sommar där faktiskt för Iceman. Det kan nog dra ut på tiden där faktiskt. Över sommarmånaden i alla fall. Innan det är klart.
Ja. Låt oss för din skull hoppas att det löses. Men som du nämnde. Det finns lag med ännu större problem. Chicago då till exempel. Det blir ju de måste ju bygga om helt och hållet.
Ja, precis. Alltså helt och hållet. Men i alla fall så kommer de behöva tappa spelare som har varit en ryggrad under alla de här Stanley Cup-åren. Den som i princip 100% kommer att bli borttradad, det vet vi ju. Och kanske till och med redan nu, eller förmodligen innan draften, innan första rundan, det är väl Patrick Sharp.
Ja. Och Johnny och Doja kommer de inte kunna behålla heller.
Nej, nej, det går inte med hans marknadsvärdiga lön. Så att säga. Och sen skulle de väldigt gärna vilja bli av med Brian Bickle. Som, det är ett kontrakt som inte ser speciellt bra ut i deras löntagsmatematik.
Det kommer de att försöka. Jonathan Taves dök upp här i Vegas. Jag är ju alltså i Vegas då för att dels har jag semester. Men jag är också på NHL Awards då. Som börjar några timmar efter vi har spelat in det här.
Ja, så
det bara så alla vet. Jag kommer att avbryta Jonathan om han blir för långrandig. Taves var här då. De hade mediedag igår. Och han kom in och satt sig på podiet och fick första frågan var om det där lugnade ner sig lite. Det vet jag inte om man kan säga. Så, vi är i Vegas, aren't vi? Men och då sa han det att när beskedet om lönetak siffran där kom så var det som att det var en buzzkill. Det var liksom med den kom insikten om att det är verkligen så här nu. Det här laget kommer att splittras. Och det var inget kul.
Nej. Nej, för att det är, jag tror man, det spelar in, det är inte hela världen, för det är, nu är till exempel Kane så Taves kontrakt väldigt framtunga, men kollar man på deras payroll, alltså deras, det de betalar i lön nästa säsong, så är det långt över lönetaket faktiskt.
Ja.
Och jag tror bara 13-14 spelare på kontrakt, och deras träff mot lönetaket just nu är väl att de har ungefär 7-8 miljoner, eller om det är bara 6 miljoner kvar till lönetaket, så det är ju flera spelare som de måste signa, men de har nästan inget lönetrymme kvar. Och de har restricted free agents, alltså spelare som inte är tillgängliga för allmänheten än om de inte kommer överens med Chicago. I form av Brandon Saad och Marcus Kryger. Och de vill de ju behålla båda två.
Ja, verkligen.
Inte minst Brandon Saad, men absolut Marcus Kryger också. Och så att Sharp blir ju en odd man out där. Han som har varit där längst, är det han som har varit där längst i Chicago? Måste nästan vara det. Han kom ju där 2005 tror jag.
Ja,
när han var som sämst, när han själv fick dela ut såna postitlappar med typ, inte postitlappar med små blanketter med gratisbiljetter till folk, det var ingen som kände igen dem på stan nu, och det var 9000, det var liksom Florida siffror i United Center, så han har verkligen med hela resan.
Men det ryktar sig till och med att det kan vara så att de måste avyttra Brent Seabrook.
Ja, det, precis. Och det vill de ju verkligen inte göra. Det är ju
ytterst inne i ryggraden och karvar.
Precis, exakt. Jag hade en liten idé, men sen så svarar han verkligen mot oss kritiker i den här finalserien. Verkligen, nu har han alltså 2 Stanley Cup-titlar på meritlistan och verkligen har visat vad han går för i absolut viktigaste matcherna. Det är ju Corey Crawford. Och jag hade en liten aning om att hans cap på 6 miljoner skulle kunna varit något och kanske försöka skeppa bort. Med tanke på att de har Rant och Darling, jag vet inte om det är inte alls samma klass, men det finns ju ändå hyfsad potential där i båda två, så att jag tänkte att det kanske kunde varit alltså hellre än Seabrook till exempel, eller Sharp, jag vet, men nu, just nu känns det som att Crawford är ju, han har ju visat, han är ju en, han kan ju leda dem till Stanley Cup liksom.
Han är som sitt, han är en spegel av sitt lag, kan ju vara medioker, ordinär i fram till de riktigt stora matcherna. Han var ju svinbra de två sista.
Ja. Det ska man faktiskt säga, för Tampa hade bra lägen. Han ledde till exempel Stamkos friläggare. Han var väldigt tät liksom. Det fanns ju, de slängde in puckar på mål också som kunde studsa hit och dit, men då var han i vägen ändå liksom.
Ja.
Så att, men ja, så att Sharp. Vi får se, det är ju alla möjliga lag som ryktas kunna tänka sig ta emot honom. Vad som har sipprat ut, som jag tycker låter helt orimligt, är ju Chicagos krav. Att de skulle vilja ha ett A-grade level prospect, alltså ett superbra talang, ett första val och en top 6-spelare på ett entry level kontrakt, alltså i princip 2 unga prospects och ett första val, etablerade unga prospects i princip, så att, nej, det kommer de inte få.
Nej,
det finns inte fast.
Men som du nämnde redan i förra podcasten, så är det ju väldigt tydligt att det kommer att bli väldigt mycket trade action här kring draften.
Ja, det kommer det bli. I alla högsta grad. Men jag vill säga en sak till med Chicago också. Det har vi varit inne på flera gånger. De är så otroligt bra. Alltså, man ska inte vara för orolig som Chicago-supporter heller. För att, är det något Stan Bowman är expert på, så är det ju att omformera sitt lag och behålla de viktigaste. Alltså verkligen identifiera sin kärna. Och hålla fast vid den. För de har fått göra sig av med väldigt många skickliga spelare de senaste åren. Jag menar, man kan rada upp sen 2010. Dustin Byfuglien har lämnat, Andrew Ladd har lämnat, Troy Brower, Dave Bolin, Mikael Frolik. Victor Stålberg, Nick Leddy, Brian Campbell liksom. Det finns flera till. Och ändå så har de tre Stanley Cup-titlar liksom.
Ja, de har varit extremt skickliga på att laborera under lönetaket.
Exakt. Och Rocky...
Lönetaket finns ju för att sånt inte ska kunna hända.
Nej.
Det ska ju motverka dynastier och ge alla chansen att vinna, men det har de varit otroligt skickliga på att parera. Unge...
Bowman Jr.
Ja, precis. Den familjen har en del inristningar i buckran vid det här laget.
Ja, det får man säga. Alltså Chicago, visst. Och det bygger ju på att man draftar bra, att man fyller upp underifrån. För då får man ju billiga kontrakt som håller ett par år till innan man hamnar i liknande situationer. Och i Chicagos fall så är det ju ändå, de är inte helt tömda där heller, trots att de har släppt ett första val till exempel nu för Vermette som gjorde. Jag menar, de har Torvet Härveinen som gjorde 10 poäng i slutspelet. Ett litet minigenombrott.
Ja, han är ju nästa Patrick Kane, det såg man ju direkt. Men nu har han ställt till det för sig i finsk intervju. Jag läste precis innan vi började.
Vad sa han då? Det vill säga.
Ja, han sa att kvinnor i Chicago är verkligen kåta.
Jaha, ja.
Kvinnliga hockeyfans i Chicago är så kåta. De ställer sig så nära hela tiden, har han sagt. Det kanske man inte ska säga så.
Coach Q, du vet inte. Ja, nej.
Det kan det bli väldigt liv.
Ja, det ser du. Usch. Ja, jag ska inte utveckla detta. Men ja, okej. Okay.
Vad menar du? Har du åsikter?
Nej, du ska inte säga heller. Men. Ja. Ja. Nej, men... ja. Men
det var någon form av språkförbistring där. Han pratade inte riktigt. Han menar kanske inte så.
Nej, just det. Ja, det är lätt ett stök. Ja. Men, han är ju jättetalang av oss som är NHL-redo i allra högsta grad och kommer vara en bidra ännu mer nästa säsong. Även Brandon Saad, om de lyckas resigna honom, så är det en jättespännande spelare som alltså är första kedjeklass redan nu.
Ja.
Och Trevor Van Rien...
Det blir Chicago Tampa nästa år igen.
Nej, men han gör det bra i alla fall, den här Stan Bowman. Det är ingen snack om det. Så att,
men i övriga, som sagt, det är många lag som det kommer att...
hända saker.
Ja, många spelare. Den kanske mest omtalade just nu då här i Vegas är ju då Phil Kessel, vad han kommer hamna. Toronto vill ju bli av med honom, men när han presenterade en lista på lag han kan tänka sig till, det var väl 12 lag eller vad det var?
8 lag.
Åtta lag. Så är det i princip otänkbart. Inget av de lagen kommer att ha möjlighet att ta hans kontrakt.
Nej, det är...
Och då är frågan, vill han egentligen vara kvar i Toronto själv?
Ja.
Om han nu ska vara så orealistisk.
Ja, precis. Alltså, det inkluderar ju till exempel Chicago. Det vet vi. Det är fullständigt omöjligt att de skulle kunna plocka in dem. Även Rangers, Montreal, Minnesota. Alltså, det är alla lag som har tajt mot lönetaket. Och han sitter ju och tjänar med 8 miljoner eller sånt där.
Ja, det finns ju ingen chans. Det är, nästan alla lag han nämnde är ju sådana som du säger. De är väldigt nära lönetaket samtidigt. Det är ju väldigt bra lag. Och han vill till lag som kan utmana.
Ja, precis.
Men ledsen Phil, jag tror inte säkert många är intresserade och framförallt kan de inte ta det kontraktet. Så då är frågan, vad händer?
Ja, det skulle vara om något lag med väldigt mycket löneutrymme som kanske till och med behöver ta sig upp ovanför lönegolvet. Det har ju ryktats, det finns ju lite intresse för den, har ju sipprat ut liksom från den typen av lag. Och det skulle vara om Kessel känner att han är så oönskad i Toronto som han verkar vara, som han är, att han ändå går med på det. För att han förstår ändå att han inte är ämnad som en ryggradspelare i Toronto längre. Utan de vill bygga om liksom, utan honom. Ett lag som jag har hört, eller som känns lite så här fotbolls Daily Star-logik, att man bara ritar pussel och tror att det kan vara så, det är ju Calgary Flames. De har ju enormt mycket lönetak och Brian Burke var ju som tradade till sig honom till Toronto en gång i tiden. Och nu är han som styr i Calgary nu, så att det kanske skulle kunna vara ett alternativ.
Ja.
Jag vet dock inte om det är precis den typen av spelare Calgary behöver, men det är klart, Phil Kessel är ju en målskytt som kan göra 30-40 mål och har väl gjort så. Han har ju ett fantastiskt facit vad gäller att göra över 30 mål under sin NHL-karriär, trots att han ju sällan har steppat upp i de allra viktigaste lägena, så har han ju ett fantastiskt fin statistik faktiskt. Och det finns ju, alltså Toronto kommer ju vara aktiva hela sommaren här, alltså det är, även Dion Phaneuf är en spelare de jättegärna vill bli av med, som är exakt likadan som Kessel vad gäller lönetagsträff och svår förhandlad på det viset.
Ja.
Och det är Loophole och det är Bosak och så vidare. Problemet för Toronto, för de har ju faktiskt ingen general manager just nu heller.
Nej, men det sa Shanahan efter general manager-mötet igår att det kommer de inte, det verkar inte som det är någon prioritet längre, utan det är inte säkert de kommer att skaffa någon under hela den här säsongen, utan han sköter den här skutan tills det finns någon, ett riktigt, riktigt bra namn.
Precis, de verkar ju ha samlat ihop sig lite där som en kommitté där med Brendan Shanahan som förmodligen har sista liksom beslutsfattande rätt. Men även den här unge Kyle Dubas, den här Mr. Corsi som de plockade in inför förra säsongen, 28 bast, den här underbarnet vad gäller liksom i styrelseförhandlingar ungefär. Och att, han ledde ju ett OHL-lag där förra säsongen. Eller förra blir det. Kyle Dubas. Och det är ju Kyle Dubas som Brendan Shanahan sagt är den som tar emot alla telefonsamtal eller trader under draften, och det är ju han som representerar dem också här i Vegas på general manager-mötet.
Ja, det var de på allihopa.
Ja.
Shanahan var där också. Jag stod utanför när de och väntade när det var över och alla kom ut och
jag hade full koll.
Nyheter också.
Precis. Ja, men lite problem för Toronto också är att många av deras spelare som de vill bli av med har ju klausuler i kontrakten som gör att de kan stoppa affärer. Bosak och Loophole också, faktiskt.
Ja. Jo, det är ju för att det har varit mycket dumt i Toronto. Bland annat just det där då, att de har delat ut för många no-trading-klausuler.
Ja, precis. Och vi har ju hört det. Så som de har rensat i sitt staff med alla scouter som har rykt och helt ny tränarstab i princip då, med Mike Babcock och Brendan Shanahan som är relativt ny på sin post också. De vill ju verkligen göra om i spelartruppen också, men det är väldigt svårt där. Så som den truppen har varit konstruerad.
Ja.
Men vad är det för nyheter vi kan berätta om då från som du har fått ta del av på plats i Las Vegas?
Ja, de förändringar de tog beslut om och skicka vidare då till Board of Governors som håller möte just nu medan vi spelar in det här. Det var ju då dels att man ändrar övertidsformatet. Det blir spel 3-3 redan från början i 5 minuter då. Och det, syftet med det är framförallt att minska antalet straffavgöranden.
Något som spelarfacket har tryckt hårt på.
Ja, och de ville ha, alltså i AHL har de ju haft det här formatet halvt om halvt. De har börjat övertiderna 4-4, men om det inte har blivit mål efter 3 minuter, så första avblåsningen efter det så har det blivit 3-3. Och det var vad general managers här hade föreslagit också, men spelarfacket var inne på att nej, då ska vi ska ha det i 5 minuter, och då har det blivit så.
Ja.
Jag tror jättemycket på det. Jag håller verkligen med. Ju färre straffavgöranden, desto bättre.
Precis.
Och jag tror att spel 3-3 kan bli rätt roligt också. Frågan är, vad händer om det blir utvisning 3-3? Blir det 3-2 då? Jag tycker de ska
Det vill jag säga, men jag tror det blir väl 4-3 då, tror jag. Men jag skulle gärna se 3-2.
Jag tyckte de skulle vara 3-2.
Ja, det tycker jag också.
Jag skulle vara 3-1.
Ja. Ja, det tycker jag också. Vad är det?
Ja.
Men spelarfacket var stenhårda där, och jag tycker också att det här är bra, också framförallt tycker jag att det är bra att man kör det här systemet istället för det konstiga AHL-systemet där man ska helt plötsligt byta, ta bort en spelare. Det känns konstruerat och märkligt liksom.
Ja, verkligen. Och så tog man också då beslut om att från och med nästa säsong så finns det en coach challenge. En gång per match så får coachen då, vad gäller situationer med goaltender interference och offside i målgården, kan då coachen begära videogranskning.
Precis.
Men han måste också då ta en timeout för att göra det. Och det kommer att förändra hur man använder timeout. Det har ju blivit så att de använder nästan alltid sin timeout när det är en jobbig icing.
Precis, det kan vara i första perioden.
Ja. Och det kommer de att behöva
justera.
Tänka över ordentligt.
Ja. Exakt, det kommer inte gå. Liksom. Har man 0-2 i häcken efter 5 minuter så kanske man inte kan ta sin timeout då heller. Så att man får utnyttja de här powerbreaksen bättre helt enkelt.
Ja.
Istället för att stå och pusta ut så får man diskutera ihop sig. För timeouten kommer bli värdefull då, om det blir avgörande läge där man behöver. Men man måste alltså ha en timeout för att kunna begära videogranskning. på.
Ja, och det gäller bara just goaltending interference. Det har ju varit många situationer där det har varit omdiskuterat liksom. I båda riktningarna får man ju säga.
Ja.
Där de har varit lite för, de har tagit för snabbt utan att det är goaltending interference ofta. Det är ju ofta sådana mål som är omdiskuterade.
Ja, exakt. Men förut vet jag att det var snack också om att den här regeln även skulle gälla puck out, men jag har inte läst någonting om det. Att man skulle
kunna
challenge.
Nej, det är bara de här två situationerna.
Ja, precis. Så.
Men idag då också på Board of Governors-mötet så det har redan läckt ut här på morgonen att idag så inleds expansion-processen formellt. För att det ska bli ett lag här i Las Vegas.
Det är nice.
Va? Okay.
Det är nice.
Ja, det tycker jag.
Ja. Har du gått förbi arenan någonting då, den nya?
Ja, jag har sett den på. Det är en fantastisk location. Det är ju här på strippen. Liksom. Mellan Monte Carlo och New York. Det ser inte det någonting. Men det är så centralt som det kan bli. Och NHL här, jag blir yr av att tänka på det.
Ja. Ja, du är ju redan lite yr här. Du vet ju vad en Las Vegas natt innebär.
Oj, ja, herregud vilka bortaresor det kommer att bli.
Ja. Ja, det kommer väl bli förmodligen lite speciellt att ha det här som hemmaplan också. Om man ska bo i Las Vegas året runt.
Men det kommer väl att bli då en kanske redan nästa år en expansion draft. Och det blir ju jävligt spännande.
Precis, det var länge sedan vi såg det. Det var väl senast det var expansion för vid millennieskiftet där. När man helt enkelt får skydda ett visst antal spelare, typ 5 forwards eller om det är med 8 forwards kanske, 5 backar, en målvakt och sånt där. Sen så resten kan det här expansion-laget plocka en spelare per lag. Och förmodligen vill de ju utöka med ytterligare ett lag förutom Las Vegas. Så då är det ju, nu är det ju fritt fram här för Seattle och Quebec, Kansas City och så vidare, att kanske ett nytt Toronto-lag att om en ägare kan kliva fram där, om de kan få ihop ett paket att kunna ansöka om ett nytt NHL-lag ganska snabbt.
Ja, men det där med, det kommer aldrig bli ett till Toronto-lag, det där är bara som de drömmer om i Toronto.
Nej. Ja.
Ja. Nej, fascinerande att det kommer hända då. Ja, och sen så vi får höra om det om 2,5 timme så är det om 1,5 timme så är det presskonferens med Bettman och då kommer han att berätta om det här. Så det blir fascinerande att höra.
Ja, hur det verkligen ligger till. Vad de har för...
Ja. Om jag blir vägsläppt av Jonathan Ekeliv så jag hinner vara med. Annars får du sitta här och köra slutet själv.
Ja.
Och sen då... några timmar senare så är det NHL Awards och jag vet inte, det finns inte så mycket att säga om det annat än att allt tyder på att det blir en Grand Slam för Carey Price.
Precis.
Han vinner både Hart Vezina och Ted Lindsay, priset som spelarna själva delar ut.
Ja precis. Vi, när det här var mer grejen att det är ju baserat på grundserien här, de här priserna.
Ja,
vi körde ju en liten egen Biffen Awards, i alla fall en NHL-podden Awards här, i slutet av grundserien, när vi utsåg våra kandidater, och de gäller väl fortfarande, för det har inte hänt så mycket att basera på sedan dess, eftersom att det är grundserien det gäller. Så att vi är väl överens om att det blir Carey Price på de här priserna du nämnde. Sen är det lite intressant att se.
Jag vill ju bara påpeka det att alla röster lades innan slutspelet börjar, så det finns ingen som helst möjlighet att det som händer i slutspelet påverkar det här.
Nej, exakt. Men det finns ju vissa kategorier som är väldigt öppna. Och det blir intressant att se till exempel Norris Trophy. Där har Erik Karlsson en rimlig chans att vinna faktiskt.
Ja, absolut. Jag hörde alla igår i en bar. Alla tre förslagen var lika heta liksom. Subban, Dowdy och Erik. Ja. En mig närstående kanadensare som heter Chris. Han var helt övertygad om att Erik vinner.
Det är så alltså.
Ja.
Chris Johnston på Sportsnet. Ja. Det är ett tungt namn. Ja. Alltså det är många, det känns som att om man ska göra någon slags procentchans så känns det som att kanske 40-42% är på Drew Dowdy partiet där. Att han på något sätt har samlat sig ihop till en Drew Dowdy efter sina jämna, stabila år i NHL. Kanske ändå inte, kanske aldrig riktigt toppat och varit den absoluta elitbacken. Men just när det är så öppet i år kanske det är han som får lite sympatiröster och vinner. Men jag tyckte Ja, Erik Karlsson hade kanske lite en halv ojämn start första av 2014 del av säsongen, men från och med 2015 när hela Ottawa lyfte sig från sista månaden så var ju...
Vad heter de?
Nej, förlåt. De heter Senators.
Nej, men du har ju på din Twitter, du vet ju vad du ska säga.
Ottawa.
Ja.
Ja, just det. Ottawa. där spelar Erik Karlsson och... Där han var ju 2015 så vill jag ändå påstå att han var den bästa backen i NHL utan att behöva argumentera så mycket. Då var han otroligt stark.
Och, ja, han sa det så sent som igår att han tyckte att starten var riktigt risig och att han inte kom igång förrän efter jul. Och att han ändå då nominerar sig något om andra halvan av säsongen.
Precis. Han sprang iväg och vann poängligan ganska kraftigt för backar. Ja. Så att och han har utvecklat sitt defensiva spel också, tycker jag. Så att, även om han fortfarande inte får speciellt mycket förtroende i boxplay, utan han är ju utpräglad powerplay och 5-on-5 back liksom. Jag tycker. Men jag protesterar inte även om Pique Subban vinner. Det är tre bra alternativ.
Ja, det är det. Det finns inte så mycket ord om awards, tycker jag. Vi går vidare.
När ni lyssnar på det här vet säkert de flesta hur det har gått också.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, men
Så går det några dagar och sen är det bara på igen med draften. Först imorgon då också kommer spelschemat ut. Det tycker jag är fantastiskt upphetsande. Ja. En stor dag. Vi redan nu kom de ut med hemmapremiärerna för alla lag finns ute.
Ja.
Tampa inleder torsdag 8 oktober hemma mot Philadelphia. Jag tror att det är öppningskvällen.
Ja, precis.
Nej, det är det inte. Onsdag den 7 spelar Chicago hemma mot Rangers.
Ja, just det. Och sen spelar Chicago premiärmatchen i Barclays, tror jag, mot Islanders dagen efter, kan det vara så?
Ja, jaha. Mm. Ska vi se. Ja, visst. Islanders... 9 oktober så har de Chicago hemma i Barclays. Ja.
Där måste du se på.
Ja, jag undrar om det går att få akkrediteringar. De har ingen stor pressläktare precis.
Okej, men uppbyggt så.
Det finns ingen pressläktare på riktigt i Barclays. Det är ju en basketarena och där sitter ju då media på basketmatch som sitter nere vid courtside.
Jaha.
Så vi får se hur det blir.
Ja, det är okej. Ja. Annars är det väl så att Toronto och Detroit ska möta sig första matchen också. Tror jag. Det innebär ju Babcock mot Detroit direkt. Så fan, jag har för mig det. Jag är inte helt säker. Men...
Ja, Detroits hemmapremiär mot Toronto. Ja.
Så är det.
Stämmer, men Toronto spelar innan dess hemma mot Montreal.
Ja, det är alltid Toronto-Montreal i början. Så är det förstås. Just det.
Ja.
Just det. Ja. Ja. Nej, det blir ju ballt faktiskt. Men, som du sa.
Ja, sen är det draft då. Och... Det är en väldig upphetsning kring på många håll. Men faktiskt inte så mycket hos mig. Jag förstår varför draften är stor och så. Men jag har bevakat den några gånger. Jag tycker inte... Alltså att vara på plats och vara med är inte särskilt intressant. för vår del, för tidningens del är det ju intressant när det är väldigt heta svenskar och så. Det har det ju varit några år. Och då har det varit spännande och kul. Men nu är det inte riktigt det.
Nej.
Och vi vet ju redan de allra största namnen då. Vi vet ju redan var de kommer att hamna. Det avgjordes ju med lotteriet.
Precis, vi vet ju att Conor McDavid offentligt liksom kommer att officiellt bli en mot en Oilers-spelare då.
Ja.
Och spela sin första match i NHL mot St. Louis på bortaplan. Så av det där spelschemat att döma. Och sen så är det Jack Eichel som går till Buffalo Sabres med andra valet naturligtvis. Jack Eichel som själv säger att han borde gå först. Han tycker att han är bästa spelaren i draften. Men båda de här två killarna är ju liksom nämns ju som generational talents. Vi har ju inte sett dem på seniornivå på allvar. Jack Eichel var för sig med i VM för USA och gjorde ju bra ifrån sig. Men det här är ju två killar som, jag menar, Conor McDavid är ju liksom den största talangen sedan Sidney Crosby. Och vissa hävdar ju till och med att han är lika kanske om inte är till och med ännu större talang i sin prospekt. Och Jack Eichel jämförs ju liksom med minst samma nivå som Patrick Kane och Steven Stamkos och John Tavares. Om han skulle gått det året så skulle det inte vara säkert att dessa spelare skulle valts före Eichel. Så att,
det låter som spännande. De kommer följa varandra under ett decennium. Två decennier. Hur spännande är Edmonton och Buffalo möts i Stanley Cup-finalen?
Ja, och då har jag nog lyckats får man säga. Med sitt system.
Ja. Men det tror jag ju när jag ser det. Edmonton har vi ju pratat om förut. De har ju en sällsam förmåga att förstöra stora talanger. Ja. Det gör så att det inte blir någonting av dem.
Ja, precis. Men det som är positivt för Edmontons räkning i alla fall är att de för en gång skulle ha bytt ut sin sportsliga ledning där. Och uppe i hockeypresident och så vidare. Så att det bor en ny fantastiskt bra tränare från Todd McLellan. Men det känns som att de är på rätt spår för en gångs skull. Att nu borde det kunna hända någonting där i Edmonton. Men i övrigt i draften så är det ganska bra. Alltså, hela topp 12, topp 15 ungefär nämns ju som en ovanligt stark draft. Det är inte bara de här två killarna i toppen det är väl de som är generation talent så helt exceptionella. Men även de valen i den första halvan av draften uppges ju vara spelare som har stor potential att bli liksom, alltså impact-spelare. Lite som 2008-draften när ju i princip hela första rundan blev otroligt bra spelare. I alla fall hälften av spelarna är ju liksom stora NHL-stjärnor idag. Vi har ju Noah Hannifin, den här spelskickliga backen. Och Dylan Strome som spelar i Harry Otters, precis som Connor McDavid i OHL där. Mitch Marner. Så det är väldigt många killar som har producerat enorma siffror i de kanadensiska juniorligorna. Och det är mycket det är mycket nationaliteter. Trots att vi pratar här om att det är knappt... Ja, vi har ju valt oss vid att en svensk går topp 10 i draften. Det är därför, jag menar, det har varit så angeläget för oss att ha det på plats. Sportbladet har det på plats på draften.
Ja.
Men i år...
Det kommer inte bli något med i år. Jag stannar här out west och ska ha lite semester.
I Las Vegas, det låter inte så dumt.
Nej, inte bara, nej, jag åker härifrån. Fy fan.
Gör det?
Det skulle bli för dyrt att vara kvar här. Då är jag ruinerad snart. Ja, det har gått dåligt vid spelborden så far.
Är det så?
Ja. När jag kom hem i natt eller morse när det var så skrev jag mail, desperata mail till folk om att jag håller med Stu i Hangover. Att någon borde bränna ner det här jävla stället.
Ja. Okej, okay, ja. Ja, men de ska få ett NHL-lag snart så du får anledning att åka tillbaka.
Ja, nej, fy fan. Nej. Ger dem inget NHL-lag.
Ja, men det är lite intressant. Det är fyra ryssar som förväntas gå i första rundan eller som är med i olika projections. Och det är finländare, det är tjecker och det är till och med en holländare. Hör du häpna? En schweizare också. Daniel Sprong är holländaren. Han försöker visserligen få kanadensiskt medborgarskap och representera Kanada i internationella turneringar, men han flyttade för 10 år sedan flyttade hans familj över från Amsterdam. Men ja, det är intressant. Och i svensk väg då så har vi ändå Joel Eriksson Ek som rankas högst. Jag förväntar mig att du kanske inte har superkoll på de här svenskarna i och med att du befinner dig 6 timmar bort när
Ja, jag har ingen koll alls faktiskt på dem. Sanningen så har jag aldrig sett dem spela någon av dem. Så det är lika med nästan alla de här ynglen. Nej. Jag har aldrig sett dem, så jag har inget att säga om det.
Nej, Joel Eriksson Ek har ju flygit upp i alla fall i Färjestad kille som är spelskicklig. Rakt på mål, lite nordamerikansk spelstil som ju jag såg lite grann i Färjestad slut på säsongen i alla fall. Och själv la märke till liksom. Det är en kille som känns som kan passa på nordamerikansk rink och som är välväxt och har den fysiska förutsättningen också redan nu. Definitivt ett bra val i första rundan. Och sen har vi Oliver Killington som du kanske hörde talas om redan förra året och tidigare. Han var ju den yngsta målskytten i SHL någonsin. Och som ju förra året när man redan började diskutera nästa års draft att han skulle vara en topp 10, given topp 10-spelare. Men han har ju fallit ordentligt.
Han har ju det. För ett år sedan så var han verkligen topp 10.
Ja, till och med topp 5 kanske. Ja, exakt. Det var ju en sån här super... Det var ju anledningen till att du skulle vara i Florida. För att prata med Oliver Killington som skulle draftas av Toronto.
Man inte Killington?
Ja, det är nog Killington du säger. Men jag säger ju alltid tvärtom. mot vad som stämmer. Så är det. Men ja, är lite stökig situation med skador och så vidare den här säsongen. Missade JVM därav. Kunde inte visa upp sig där. Ingen speciellt bra J18-VM heller. Jag tror han hade sämst plus minus i det svenska laget som ju misslyckades ganska grovt. Blev utlånad till AIK när han väl gjorde helt okej från sig. Och kommer spela AIK den kommande säsongen. Och det är ju en kille som har enormt, alltså enormt hög potential åtminstone. Sen gäller det att han ska få upp de andra bitarna också så att han verkligen kan nå dit. Men det är ju en spelare med fantastisk riskåkning och spelsinne. Och liksom, det är ju verkligen en high, vad säger man, high risk, high reward.
Ja,
just det. Där satt jag den, ja. Så det kommer förmodligen gå i första runden också. Det finns lite andra namn. Gabriel Karlsson i Linköping. Jakob Larsson i Frölunda. Och några till. Det kommer vara som vanligt mycket svenskar ändå i de 3-4 första rundorna skulle vi kunna tippa på. Men det är inte riktigt den här spetsen som man har vant sig vid.
Nej.
Så är det. Men apropå draften i alla fall så får vi nämna att det kommer ju vara mycket. Det kommer ju finnas all anledning att sitta upp och titta på den ändå. För att förmodligen kommer det vara mycket trader då i alla fall.
Ja, precis. Det får jag säga att jag är väldigt intresserad av.
Ja.
Det finns ju väldigt många, eller väldigt många, men det är några svenskar också som är i högsta grad intressanta att se var de hamnar. Vi har Carl Söderberg till exempel, som Boston har gjort klart att de inte kommer att resigna. Vi har vad Oduya kommer att hamna. Han kommer ju få kontrakt någonstans. Det är ju ingen snack om det.
Nej, precis. Och Söderberg också.
Ja.
Om man redan pratar vid draftborden då, så är det ju apropå trader, alltså spelarbyten, spelare som har kontrakt, då är det ju redan där kan det ju hända mycket svensk väg, alltså framförallt på målvaktsfronten. Vi har ju flera svenska målvakter som är involverade i trade-rykten, inte minst Eddie Läck och Jakob Markström. Någon av dem kommer att bli tradad från Vancouver.
Det låter som att det är Eddie.
Ja. Att Jim Benning där i General Manager håller Jakob Markström som ett intressant alternativ på sikt, eftersom att man kommer att köra med Ryan Miller som första keeper nästa säsong. Och att
hörde Philadelphia för Eddie var aktuellt.
Ja. Ja. Jag hade själv nystat fram ett alternativ. Jag trodde skulle, alltså en riktig outsider för Eddie, men det skedde sig, för att precis innan podden så skrev Columbus nytt kontrakt med Curtis McElhinney. Men Columbus har mycket draftval i de höga rundorna. Jag tänkte att det har pratats om åtminstone ett andra val för Eddie Läck. Och att Columbus skulle vilja ha en riktigt solid backup till Sergej Bobrovsky som har ju varit skadebenägen. Och som de föll lite grann på för dåligt målvaktsspel under säsong. Och framförallt massa skador. Men det blir inte Columbus. Nej, men Philadelphia. Det är många lag som söker en målvakt. Vi har ju Buffalo som just nu inte har någon målvakt på NHL-kontrakt egentligen. Vi har San Jose som ju verkar släppa Antiniem och definitivt skriker efter en målvakt. Vi har ju Edmonton Oilers som har en dålig målvaktssituation.
Ja, Robin Lehner har ju diskuterats som tänkbar i San Jose.
Precis, och där kan vi ju nästan, ja, där kan vi slå fast att Robin Lehner kommer ju bli tradad också. Det har ju diskuterats i och med att de skrev nytt kontrakt med Hamburglar Hammond.
Ja, så är det antingen Lehner eller Craig Anderson då, och det låter ju som att det är Robin.
Precis, källorna som är närmast knutna till Ottawa, det vill säga Bruce Garriock och såna killar.
Ottawa.
Så är det ju så att de ämnar att träna just Lene för att få mer utbyte av honom. Plus att Anderson är en kanske stabilare backup på kort sikt till Andrew Hammond som trots allt bara har levererat i 2 månader i NHL i sin karriär. Så att... Ja.
Du, unge vän, nu börjar det dra ihop sig. Jag måste börja gå.
Ja, jag förstår det.
Så du får, vill du fortsätta själv så inte med ett par sista minuter med bara Jonathan Ekeliv.
Ja, bara Jonathan Ekeliv. Som kör lite special.
Ja, men ska du också köra special?
Ja, som får monologa lite mer trade-grejer.
Ja, jag tror du får lov att göra det. Låt mig bara... Först snabbt säga, det finns väl ingen med 69?
Nej, där är du helt rätt. Där, till slut så fick du mig på pottkanten.
Ja, det vore ju ett skabröst nummer att åka omkring med.
Ja, det funkar inte, det förstår jag också. Det går inte. Nej, det finns ingen 69 i NHL just nu. Och det finns knappt någon i NHL-historien.
Nej.
2-3 sporadiska 69 som så här nummer man har haft i brist på annat, och så har man bytt sen. Så att det kan knappt värt att nämna någon 69 i den här historien. Tyvärr.
Låt det bli det. Men du, Jonathan, du får jag tacka för mig. Du får fortsätta om du vill.
Jag kör en vellyssnare. Ni får se om du pallar med en 8-minuters trade-monolog här med Jonathan Ekliv. Det blir intressant.
Ha så kul med det. Så hörs vi nästa vecka.
Ja, absolut. Då hörs vi då förmodligen 1 juli vart. Så då knyter vi ihop den här NHL-säsongen med att summera.
Ja, säsongsavslutning för oss.
Precis. Och då har det hänt otroligt mycket, så då kommer vi ha massor att diskutera igen.
Yes, sir.
Ja. Och ha så jättemycket hela.
Jag lägger på nu.
Ja, vi hörs.
Hej
då. Hej. Ja, Bjurman ska alltså ut på presskonferens i Las Vegas som börjar bara alldeles snart. Så jag var ju tvungen att släppa iväg honom när Gary Bettman ska tala och berätta vad som väntar i expansionsväg. Det kanske flera av er redan vet om när det här kommer ut. Men då blir det lite speciellt. Då har ingen Bjurman att bolla med som kan trycka ner mina orealistiska free agent-tankar. Vi får se om ni orkar lyssna på lite monolog. För jag tänkte ändå att vi måste ju passa på med lite. Det är så mycket som händer den här kommande NHL-veckan. Och det blir intressant att se vad som händer i draften. Framförallt i tradeväg, men också naturligtvis vilka spelare som går vart och så här. Det snackas om att Arizona är öppna och trada faktiskt i tredje val. Vilket ju kommer vara en otroligt skicklig NHL-spelare. Noah Hannafin diskuteras, Dylan Strome, lite namn som vi var inne på där. Att Arizona faktiskt ska ha två stycken seriösa bud redan nu om att träda bort sitt tredje val mot förmodligen då en etablerad NHL-spelare och ett lägre draftval. Och att de definitivt ska helt enkelt överväga dessa bud och acceptera det. Det kan vara mycket rokader där vid draftborden och kanske de här dagarna här innan. Det blir ju extremt intressant att se. Men jag tänkte, vi måste gå igenom lite grann bara här. Svenskar som ligger illa till. Bjurman och jag, vi var inne lite på Söderberg. Odoja, jag får ju en enormt stark känsla. Odoja är alltså free agent här om en vecka bara, 1 juli, när spelare sitter på utgående kontrakt, då går faktiskt kontrakten ut. Och då, jag tror det brukar vara 6 på kvällen svensk tid, som andra lag faktiskt kan börja skriva kontrakt med dem. Och redan nu på torsdag imorgon, eller idag kanske för många av er som lyssnar på det, har ju andra klubbar rätt att börja diskutera med unrestricted free agents. Och korten läggs fram på bordet lite grann. Man börjar veta vilken typ av, hur mycket de vill ha i lön. Och ja, klubbarna kan börja få en lite bättre uppfattning om vilka spel de ska gå efter och vad de är ute efter. Så att det blir otroligt intressant. Så jag ska inte spekulera för mycket här, men jag får en känsla av att Johnny Odoja, jag tror på Dallas där, att han skulle kunna. Dallas tror jag definitivt skulle vilja ha in en rutinerad back. Och leftfattad som Johnny Odoja. 2 Stanley Cup-titlar på meritlistan. Jim Neal plockar in honom och spelar honom tillsammans med John Klingberg. Som är högerfattad, offensiv back. Där tror jag kan vi ha ett nytt framgångsrikt svenskt backpar i NHL. Det här spekulerar jag vilt. Men det är min starka magkänsla att Odoja går till Dallas. I trade-ryktesväg då så Lou Eriksson nämns ju också kan lämna. Boston faktiskt, han har 1 år kvar på sitt kontrakt. Men har inte riktigt funnit sig till detta i Boston. Han gjorde producerat okej poängväg den gången säsongen. Men klickade ju framförallt när han fick spela ihop med Söderberg. Inte funkat lika bra med Bergeron och Krejci till vid sin sida. Och Boston sitter i cap-trubbel de med. Lite liknande Chicago. Kanske inte riktigt lika illa. Men de har också spelare de behöver skriva nytt kontrakt med som är betydligt yngre än Eriksson. Till exempel backen Doggy Hamilton. Så att det är inte alls omöjligt att vi inte har någon svensk i Boston nästa säsong. Att Söderberg försvinner ju definitivt. Niklas Svedberg har redan skrivit på för KHL. Och Lou Eriksson är i allra högsta grad en spelare som kan bytas bort. Intressant. Måste också nämna. Det är många svenska spelare, unga spelare i min ålder ungefär. 23, 24, 25 någonstans. Som har utgående kontrakt och blir restricted free agent som det heter. Det vill säga att de är restricted, ni hör ju. Det är ju alltså, de blir inte lössläppta på marknaden den 1 juli. Kan gå till vilket lag som helst. Utan klubben som de har, som de spelat i den gångna säsongen har fortfarande första king på dem. Och har rätt att förhandla med dem. Kan ge dem ett qualifying offer som det heter. Så att de kan behålla deras rätter över sommaren. ja, ni kan läsa på mer om det om ni inte förstår riktigt vad free, restricted och unrestricted betyder. Men flera riktigt bra svenska spelare. Vi har Jakob Silverberg till exempel, som gjorde ett sånt otroligt bra slutspel. Vad ska han kunna få? Vilket typ av kontrakt ska han få? Ja, jag tror en liten måttstock för vissa av de här spelarna kan bli Micke Backlund, som ju häromdagen skrev på för 3,5 miljoner ungefär för ett 4-årskontrakt, tror jag var. Där någonstans kanske Silverberg kan landa på också. Det är 4-årskontrakt, då känns det inte riktigt som en sån här bridge deal som det har varit vanligt de senaste året. Men lite lägre capit, lite kortare antal år man skriver på, och sen så gör man en ny förhandling kanske 2-3 år senare. Och då får man sitt riktiga kontrakt, välavlönat kanske, ett långtidskontrakt med en fet summa. En fetare summa. Vi får se om Silverberg kanske är väldigt bra avtal. Han har ju trots allt slagit igenom ganska sent. Så att det är möjligt. Gustav Nyqvist är ett annat namn. Skulle också kunna, mycket troligt, ett broavtal på honom. Vi såg ju, det är ju väldigt lätt att jämföra med Thomas Tatar i Detroit som en jämförspelare. Han skrev nyligen på, eller nyligen, men det var väl inte att han skrev på ett broavtal för 2,75 miljoner per säsong. Tvåårskontrakt, tror jag. Jag tror att det kan bli något liknande för Gustav Nyqvist. Även om han är värd kanske över 3 miljoner, jag vet. Carl Angelin är också en spelare. Han är unrestricted. Han är restricted, tror jag. Eller är unrestricted? Jag vet inte. Jag tror han är restricted. Han kommer ju ut ifrån ett sånt här broavtal. Det har gått ut nu, så han är ju redo för att skriva ett fetare kontrakt nu. Jag tycker han förtjänar kanske 3,5 miljoner. Något sånt kanske jag tror att han är suktar efter. Och det är frågan om Rangers har plats för det. Det kan vara så att Carl Angelin kan få flytta på sig från Rangers, även om jag tror att han väldigt gärna stannar kvar och kan acceptera kanske något lägre lön än vad han egentligen är värd på grund av det. Men han kommer alltså från ett broavtal, så han borde inte vara ute efter ett tvåårskontrakt med lägre capet, utan han är nog redo att skriva på ett fetare kontrakt. Jesper Fast är ju typiskt broavtal. Han gjorde ju fantastiskt bra ifrån sig i slutspelet. Per Bjurman har ju berömt honom så mycket, och jag också. Vilket genombrott, en spelare som är användbar både i top 6 och bottom 6 och penalty kill, och har ju offensiv uppsida, har vi sett i H71. Där har Rangers en bra spelare i sin organisation, och han kommer att vara billig, han kommer att acceptera ett broavtal, tvåårskontrakt kanske på en dryg miljon eller något sånt där. Adam Larsson, intressant. Ska han skriva ett broavtal, eller ska han göra som Viktor Hedman, Jonas Brodin, John Klingberg gjorde, skita i det här med broavtal, utan helt enkelt köra ett ordentligt långtidskontrakt. Men när vi såg Klingberg skriva på för 6, 7, 8 år, vad det nu blev. Likaså Jonas Brodin, långtidskontrakt 7, 6, något sånt där år. Och för en capit på ungefär 4, 5 miljoner. Frågan är vad New Jersey gör med Adam Larsson, om han är värd så mycket pengar redan nu. Och det kanske han är, för att vi har ju sett på sikt hur den typen av avtal som Brodin och framförallt Hedman skrev. Hedman har ju sitter ju alltså på 4 miljoner i capit fram till 2017, eller vad det är, han skrev ett 4-5 års kontrakt. Han är ju värd mycket, mycket mer än så. Om Hedman skulle ha haft ett utgående kontrakt den här sommaren, då skulle han kunna skriva på för 8-9 miljoner. Alltså dubbelt så mycket som han tjänar just nu. Så att det kan vara jättebra, smart drag av en klubb, av New Jersey i alla fall, att skriva ett långtidskontrakt med Adam Larsson. För så som han klev fram sista månaderna och visade sin potential, så kanske de ska försöka få sy ihop ett Kalle Klingberg, Brodin, Hedman-deal åt honom. Vi har Mika Zibanejad. Där skulle jag vilja påstå ungefär ett Micke Backlund-scenario. 4-årskontrakt på 3,5 miljoner är väl rimligt. Kalle Järnkrok också utgående kontrakt. Mm. Har väl inte riktigt spelar hela säsongen i Nashville som tredje center, men har väl inte riktigt slagit sig till ro i NHL 100% än heller. Så att där kan jag tänka mig ett någon slags brolösning, ett korttidskontrakt på en dryg miljon kanske. Melke Karlsson också intressant, gjorde väldigt bra ifrån sig. Spelade topp 6 minuter stora delar av andra halvan av säsongen, men där blir det också säkert ett kortare lösning. Han har mer att bevisa. Marcus Johansson däremot, han kommer också av från ett broavtal just nu. Vad händer med honom? Han kommer naturligtvis stanna i Washington. Det är en prioritet där. Vad ska han få? Jag tycker han är värd upp mot 4 miljoner dollar. Trots allt upp och nosar på nästan 50 poäng den säsongen. Och även duktig tvåvägsman. Alltså han är värdefull för Washington. Där har har de en del att fundera på. De har ganska många kontrakt de ska skriva där. Även Braden Holtby ska göra nytt kontrakt i Washington och Jevgenij Kuznetsov. Men Marcus Johansson är värd åtminstone 4 miljoner tycker jag. Särskilt som han redan kommer ifrån ett broavtal. Han är värd lite pengar nu. Och Marcus Kryger måste jag nämna också. Marcus Kryger är en otroligt intressant situation. För att vi vet ju, vi har varit inne på det och Bjurman, att det blir svårt och liksom pressa in honom under lönetaket. Med tanke på hur lite lönetrymme de har kvar och att de förmodligen kommer behöva lägga en majoriteten av den 6-7 miljoner de har kvar på Brandon Saad. Och då ska de dessutom ha in fler spelare, för de kan ju inte ha 14-15 spelare i truppen, utan det måste petas in breddspelare under lönetaket också. Så att det kan bli tufft att behålla Marcus Kryger med en marknadsmässig lön. Så att, och här spekuleras det vilt att han kan bli en tydlig offer sheet target i sommar. Det vill säga att trots att han har restricted free agent status så kan ju andra klubbar lägga bud på honom. Men då måste de ge kompensation i form av draftval. Men det är fortfarande ganska låg kompensation så länge man sträcker sig. Jag tänker på Marcus Kryger. Skulle man lägga 3,6 miljoner till honom i snittlön så behöver man bara kompensera Chicago med ett andra val. Och jag tycker definitivt att Marcus Kryger kan vara värd 3,6 miljoner i capita. Och det tror jag inte att Chicago riktigt själva vill ge honom. Det blir väldigt tajt mot lönetaket om de ska klara av den typen av kontrakt. Så att 3,6 miljoner på ett offersheet för Kryger för konkurrenter i NHL kan definitivt vara en jättebra investering. Och vi vet ju att Kryger har offensiv uppsida också, så har man inte riktigt fått visa än. Och han är ju en fantastiskt skicklig defensiv forward. Nu i en intervju med den här så kan jag nämna att han var en otrolig korsespelare en säsong. Han hade flest defensiva zonstarter av alla forwards i hela NHL den här säsongen. Trots det har han en positiv korsesiffra på 52%. Det vill säga att det skjuts 52% skott framåt när han är inne på isen och bara 48 bakåt. Så att, trots att han nästan alltid får börja ha defensiva uppgifter och får börja bakåt så skapas det mer chanser när han är inne än tvärtom. Otroligt faktiskt. Så att Marcus Kryger är definitivt värd 3,6 miljoner i capita tycker jag. Och det är inte säkert att Chicago kan ge honom det. Och då kan ett offersheet vara på sin plats. Och det tror jag definitivt att vi kan få se faktiskt. Mycket intressant. Nu ska jag börja runda av här, för nu har jag haft monologer länge än hur många av er som orkar lyssna. Ni får väl höra av er på Twitter och säga om ni tycker att det här var en del som det var uthärdlig så att säga. Men vi chansar. Jag var sugen på en... Det var så mycket att gå igenom den här veckan. Det var ju så mycket att diskutera. Och sen får vi vänta innan vi kan sy ihop det här ordentligt nästa vecka när vi vet svaren. Men vi har ju det är inte bara svenskar som är aktuella och blir tradade nu den här veckan. Jag skriver på nya kontrakt den 1 juli när vi är framme där. Mike Green i Washington är ju en spelare som har utgått kontrakt och som Washington förmodligen kommer prioritera att skita i. Så tjänade 6 miljoner en gång i säsongen. Det är inte omöjligt att han får ett så pass bra kontrakt igen. Trots att han kanske egentligen inte är värd det. Men så tunn är ju marknaden den här sommaren. Och Mike Green är ju trots allt högerfattad. Han har offensiv uppsida. Han gjorde en bra säsong. En bra bounce back säsong i Washington. Och själv är han ju sugen på att spela topp 2 minuter nu. Inte halva i tredje backpar som man fick göra mycket i Washington. Så att han kommer förmodligen att lämna. Och det är svårt att säga vilket lag han ska gå till. Men... ja, vi vet ju att Detroit jättegärna vill ha en topp 4 back, helst topp 2 back som är högerfattad och som har offensiv uppsida och kan styra ett powerplay. Jag tycker ju inte att Mike Green känns som en Ken Holland-spelare. Han är lite för dålig defensivt för det, men ett annat tips för Mike Green är faktiskt New Jersey, säger jag. Jag vet inte om ni håller med om det. En annan högerfattad offensivt skicklig back, lite lik Mike Green fast kanske lite sämre än, är ju Cody Franson. Han kommer väl gå kort efter att Mike Green skriver på för en klubb, så blir väl andrahandsvalet att plocka in Cody Franson. Jag har varit inne på John Odoja. Det finns andra skickliga, rutinerade vänsterfattade backar på marknaden. Där är det faktiskt gott ställt den här sommaren. Paul Martin har vi ju som förmodligen lämnar Pittsburgh om det inte händer någonting. André Sequeira som har hett vid trade deadline. Vi har François Bergeman som fortfarande inte har skrivit på någonstans. Förlåt, nu är det synd att intervjuerna här kan rätta mitt uttal. Så ni vet ju kanske inte vem jag pratar om. Men François Bergeman i Anaheim Ducks som har varit där väldigt länge. Rutinerad kille. En back som jag tror många lag skulle vara intresserade av. Om de kan knöla innan under lönetaket. Christian Eroff, annan. Kanske prisvärd back. Barrett Jackman ska faktiskt lämna St. Louis här. Han som varit där sedan 2003 när man called the trophy. Det var länge sedan. Men skicklig defensiv back. På forwardsidan, när vi inte pratar svensk väg, så är det ju faktiskt ganska tunt. Alltså, där kan det bli enorma överpriser. Matt Beleski lämnar ju Anaheim. Lite häromdagen här så sa ju, bekräftade ju Bob Murray, deras general manager, att nej, vi tyckte att vi gav ett otroligt bra bud till Matt Beleski med tanke på att han har bara etablerat sig i NHL från med förra säsongen i princip. Tagit ytterligare ett kliv i år, men han är ju 27 bast, killen. Spelat enormt många AHL-matcher fram till dess. Fram till nu. Men ju, gjorde ett starkt slutspel när han spelade med Kessler och Silverberg. Och en bra grundserie med 22 baljer. Men, och han är går in i sin prime nu, han är 27 bast liksom. Och han sägs ju vara ute efter 5 miljoner i cap it, vilket ju känns otroligt mycket för en spelare som har bevisat så lite, trots allt. Och då förstår jag att Bob Murray, att det var inte den typen av summa som de gav. Så han sa ju bara, God bless you om du hittar något bättre bud än vad vi kan ge. Och det verkar jag vara ute efter. Och det är inte omöjligt att något lag som behöver målskyttar chansar på Matt Beleski. Jag säger namedroppar återigen New Jersey. Vi får se vad Ray Shero hittar på det. Jag är ganska säker på att han kommer vara aktiv i sommar i alla fall. Till och med Montreal. Jag har ju hyllat Mark Bergevin, deras general manager, så ofta. Jag tycker han är smart. Men Montreal behöver ju verkligen målskyttar. Det är ju det de har fallit på flera år nu. Då är väl inte Matt Beleski för 5 miljoner speciellt bra lösning. Men vi får se hur desperata Montreal blir på att hitta en målskytt. Kanske snarare är tradevägen de väljer. Andra forwards är ju Mikael Frolik, sägs också vara ute efter 5 miljoner, vilket är väldigt högt. Justin Williams, som var Conn Smythe-vinnare förra, 2014 med Kings. Han lämnar ju där. Där har ju också LA Kings har ju också grava löntagsproblem, så att han lämnar ju. Vi får se vad han är lite till åren nu, så frågan är hur mycket han är värd egentligen. Joel Ward är en spelare som lämnar också, som jag tyckte var otroligt bra för Washington i slutspelet. Och har varit bra redan i Nashville i slutspel. Vilken kille. Det här tror jag är en kille som contenderlag kommer att alltså, kunna ge en ganska hög lön och verkligen utnyttja sin sista del av lönetaket till att få in Joel Ward. För det är en så beprövad slutspelskille. Och jag tror att han kan tänka sig gärna gå till en contender också, snarare än att kanske tjäna lite mer i ett lag på den under halvan. Till exempel med Tampa Bay skulle jag jättegärna ta in Joel Ward. Drew Stafford, Chris Stewart, det är de här killarna vi pratade om vid trade deadline, som ju hade utgående kontrakt och som blev traded då. Antoine Vermette kommer ju lämna Chicago. Så har vi Marty St. Louis också. Vad ska hända med honom? Han kommer inte stanna Rangers. Och han vill ju stanna i Rangers. Han vill ju inte lämna New York. Det var ju därför han flyttade dit. Och begärde en trade från Tampa. Så att, men där sipprar ju lite om att Islanders och New Jersey skulle kunna vara rimliga alternativ. Och jag tror säkert att båda de två lagen är intresserade av St. Louis om man skulle acceptera det. Då kan han ändå bo kvar där han redan bor. Och Islanders, det skulle vara ett bra alternativ att få in lite rutin. Och jag menar, St. Louis vann ändå poängligan i NHL 2013. Inte så värst länge sedan. Så mycket kan han väl inte ha tappat. Även om han märkbart har gått ner. Han är ju 40 bast nu, St. Louis. Och han gjorde ändå över 20 mål för Rangers nästa säsongen. Är väl ändå, jag menar, det är för en rimlig lön så kan han bidra med mycket. Tycker jag. Nej, nu ska jag inte hålla er på sträckbänken om man säger. Andra intressanta namn som vi har, den här Ryan O'Reilly-soppan som bara fortsätter. Det är intressant att se, trots allt vad som händer i sommar. Jag tror inte, precis som vi var inne på med Stamkos, så tror jag inte Colorado är sugna på att behöva dras med den där under säsongen igen. Utan man vill nog antingen förlänga med O'Reilly nu eller trada bort den. Kyle Pose är ett lite märkligt namn som har droppats. Han har ju bara ett år bak på sitt kontrakt med Islanders till en mycket förmånlig summa. 2,8 miljoner i capet. Där är jättebilligt. Men då blir han alltså unrestricted free agent 2016. Och det sägs att han att Islanders kan tänka sig att offra honom om de får något bra utbyte. Faktiskt. Och Pose är ju en jättebra spelare i en bra ålder. Så att det kan vara värt att satsa på. Men det kommer säkert kosta mycket. Och det är osäkert för att han går att ha utgående kontrakt. Och man får inte förhandla om ett nytt kontrakt, tror jag. För en 2000... Ja, han är unrestricted free agent. Jag ska inte säga för mycket där. Men restricted free agent, tror jag att man får förhandla om nytt kontrakt för en efter 1 januari 2016 i så fall. Då blir det väldigt osäkert kring honom. Så att, ja, och på målvaktsfronten ska jag nämna också, där är förutom de vi nämnde där med Läck och Lehner och svenskarna, så har vi ju Cam Talbot i Rangers, som vi har varit inne på hela säsongen. eller egentligen sen han imponerade så mycket när Henrik Lundqvist var skadad, att det är en kille som kommer bli tradad från New York Rangers, och i en bästa av världar så kan Rangers för en gångs skull få ett första val då, som de inte har och som de har saknat flera år i rad, för Cam Talbot. För de har ju trots allt Henke där. De är ju trygga på målvaktsposten, som har råd att offra Cam Talbot och kanske kan få ett första val för honom. Så att, och Kari Lehtonen hänger lite löst i Dallas också. Antiniemi, vi får ju se hur det går för Devin Dubnyk också, som fortfarande inte har skrivit på något nytt kontrakt med Minnesota. Och han, precis som Beleski, så vill han ha en riktigt hög lön. Det snackas om minst 5 miljoner dollar på Devin Dubnyk. Det är vad han är ute efter. Och det är en kille som har presterat i 3 månader. Vi snackar om Hammond och presterat i 2 månader av sin NHL-karriär. Devin Dubnyk är ju inte mycket mer. Det är 3 månader som han verkligen vände upp och ner på Wild och gjorde dem till slutspelslaget plötsligt. Men dessförinnan i sin 7-8-åriga NHL-karriär så har han inte visat mycket som har gjort som har glatt. Så att, ja, otroligt intressant vecka. Vi kommer ni också, det finns ju, det är bara att hålla sig uppdaterad timme för timme i princip vad som händer de här kommande dagarna, för det kommer hända grejer, det kan vi utlova. Och vi hörs nästa vecka efter 1 juli, då ska vi se mer den här säsongen. Tack för att ni orkar lyssna på Örbysonen. Vi hörs. Hi. I like it. 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 I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it. I love it. I want some more of it. I like it. I like it. I love it. I love it. I love it. I love it. I like it. I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it, I love it, I want some more of it. I like it, I like it, I like it, I like it, I like it. I like it.